God dag, god dag.
Nej, men god dag.
Hej.
Hej.
Vet du vad?
Nej.
Det är semester, semester.
Det är fan sant. Det är jätteskönt.
Och vi började våran semester samtidigt. Igår vill säga, sista dagen på jobbet.
Surprise.
Mm. Så jävla skönt faktiskt.
Mm.
Har du längtat?
Nej.
Nej.
Nej, jag vill helst inte ha semester. Jag tycker inte att det är speciellt kul faktiskt. Och inte så skönt och inte så nödvändigt överhuvudtaget för mig.
Nej. Nej, men inte jag heller. Jag trivs så bra på mitt jobb så jag skulle kunna vara där dygnet runt, ja, chefen.
Ja, och sen så är det den här solen och liksom, alltså, vem behöver den? Ja. Vem behöver de här D-vitaminerna? Vem behöver avkoppling? Herregud. Det där är så jävla överskattat alltså.
Ja, det här med fritid överlag liksom.
Ja, men vad fan, folk ska jobba.
Ja.
Det är det vi är här för på jorden. Ja. Vi ska jobba och tjäna pengar till staten. Det är därför vi är födda.
Ja,
ja.
Det vet jag alla. Syftet med livet.
Ja.
Och sen föda nya då, som kan jobba in i det här.
Ja, såklart.
Och bidra med till staten.
Ja, med moms och skattemedel.
Perfekt, ja, men då har vi klargjort det så att ni vet, ni som lyssnar, vad ni är här för. Vi förespråkar detta väldigt ofta och väldigt tydligt nu då. Men vad ska ni göra på semestern? Eller du, ni?
Vi vet ärligt talat inte så mycket. Vi har inte så mycket planer. Och det går väl årets trend liksom. Men vi ska väl vi ska ut i skogen och tälta typ. Och sen till landet. Vad ska du göra?
Ja, jag har inte heller så mycket planer. Och det är jag rätt tacksam över. Det känns så jävligt skönt att inte ha det. För några år sedan så när jag hade semester då var jag verkligen den här stressade typen som ville ha allting planerat och det skulle vara fullt upp hela tiden. Men sen, jag tror när man fick barn, då började jag vad fan, är det inte meningen att jag ska koppla av liksom, och komma tillbaka återhämtad liksom, på något sätt. Så där började det med att jag hade mindre och mindre planerade semestrar. Och jag gillar det. Sen vill jag göra saker, men jag vill inte vara styrd på det sättet när jag har semester. För det styr där man ju faktiskt året runt. För jag tycker faktiskt inte på riktigt att vårt syfte är att jobba.
Nej, och sen så styr, alltså också som skild förälder så har vi väldigt mycket vi behöver ta hänsyn till. Det är både arbetsgivare och det är ex-makar och det är nuvarande makar.
Barnen.
Och barnen och skolan, fritids och dagis. Och vi har ju nu snart barn i skolplikt båda två. Så det är jättemycket hela tiden. Och därför då känner jag också att okej, låt oss inte styra det här allt för mycket.
Nej.
Det är också vad man ska göra liksom.
Ja, men
så det är skönt på ett sätt.
Och sen är det också nu, den här sommaren blir ju så knasig för min del. Eftersom yngsta börjar i skolan nästa, ja, till hösten då. Så blir det en så här jättelång semester för dem. För att ja, förskolan skulle flytta för tredje gången och de skulle byta plats. Och sen skulle hon in på fritids i augusti. Och då ville inte jag att hon skulle gå in för tidigt i och med att allting är nytt. Utan jag ville att hon börjar när skolan börjar. Så att de fick en jättelång semester i år. Så att vi valde att dela upp det på 2 veckor i taget var. Så att det blir liksom 2 veckors stötar av semester. Och planerar man då 2 veckor, då är man ju helt slut. När man ska tillbaka efter 2 veckor liksom. Så vi ska åka och träffa syrran i Leksand. De har en husvagn, eller åker runt med husvagn och ska vara där nästa vecka. Och sen ska jag vara hundvakt veckan därpå åt morsan. Så att det är det vi ska göra och det känns lagom faktiskt.
Mm.
Skönt.
Härligt, skönt, ja. Och det är så skönt väder också så att det är ganska också tillåtet. Det hade nog varit lite mer jobbigt tycker jag, för mig personligen, om det hade varit en dålig sommar.
Mm.
Då är man inte lika chill, tror jag, heller. För att sitta inne 1,5 vecka för det är 12 grader och regn. Man bara, ah, fan vad kul då. Mm. Det blir inte riktigt samma sak. Och sen så är inte jag helt öppen med att vara... Alltså jag har inte kommit över det här coronaåret riktigt. Så att jag är inte riktigt på nöjesfältets... hur ska man säga? Jag är inte helt bekväm med att vara bland så mycket folk.
Nej.
Ännu. Och då blir det min värld ännu mindre om vi hade dåligt väder, menar jag.
Mm.
Nu har ju sig biografen öppnat, men det är så här en happening. Så jag är väldigt tacksam för att det är bra väder också.
Ja.
Herregud.
Japp.
Ja.
Vi var ju faktiskt på ett köpcentrum innan det här, du och jag.
Panik. Och
panik. Ja, båda två bara, kan inte andas, håll andan. Håll andan. Kan du andas? Nej, inte jag heller.
Vi måste
bra.
Gå ut. Vad var det vi skulle ha det här bra? Hej, nu måste vi sticka nu.
Köp med oss fika hem istället.
Ja, nej, fy.
Nej, det är fan jobbigt alltså. Då är det bara några dagar sedan restriktionerna släppte.
Ja, men frågan är om det inte, nu låter jag som en gnällkärring, men det har fan varit så här sen vaccinen, sen de typ så här sa att vi ser ljuset i tunneln. Hur länge sedan är det? Ett halvår sedan. Man bara, fast lugn i stormen. Mm. Lite som att man firar kräftskivan runt midsommar nu.
Mm.
För att allting bara liksom, man bara nej, fast kräftskivan är fortfarande i augusti.
Ja.
Vaccinet kommer om ett halvår. Vi är inte där. Man liksom tar ut allting i förskott hela tiden. Och det är så otroligt att se alltså hur vi människor funkar.
Jag fick upp den här var sak har sin tid
i
huvudet. Liksom, ja! Fan. Stå ut ett tag till så kommer det här gå mycket smidigare i fortsättningen, faktiskt.
Mm.
Jag håller med.
Mm.
Men,
så är det med det.
Ja, precis. Men apropå sommar och sol och bad.
Mm.
Så tänkte jag väldigt mycket på en sak. Jag var ju på återbesök i veckan. Efter min hysterektomi, det vill säga att jag har opererat bort livmodern. Jag behåller äggledarna och så, det finns olika typer. Men jag opererade bort livmodern på grund av att jag haft jättemycket problem med blödningar och smärtor och diverse. Dessutom så är jag 95% infertil. Så jag kan egentligen inte få fler barn heller. Så att, ja, men då tog vi beslutet att... Ja, vad blir det då? Fan, hur gammal är jag? Efter 25... Ja, 25, 26, 27 år av jävligt jobbiga menstruationer så skulle vi ta bort livmodern i alla fall. Och det här kom rätt plötsligt för mig. Jag fick 3 veckor på mig att förbereda mig. För jag tänkte att det här kommer säkert bli lite jobbigt mentalt. Liksom att förändra någonting i kroppen. Som jag tyckte var så viktigt och stort. Det som ändå har gett mig liksom, den största meningen i mitt liv. Livmodern, liksom, grunden till allting. Så innan den så gjorde jag en liten ceremoni. Förlåt, det jävla fånet som helst, det skiter jag i. Jag gick ut i skogen och gjorde en liten meditation och tackade min livmoder för att den hade gjort allt den kunde och skulle och gav mig 2 fina barn och berättade för henne att den skulle få lämna min kropp då. Så det var en liten begravning innan där. Och då tänkte jag så här, nu har jag tagit hand om det här. Nu kommer det inte bli lika tufft efteråt. Operationen gick bra. Lite komplicerad operation, men om man säger fysiskt så mår jag jävligt bra efter operationen trots allt. Det är 12 veckor sedan snart. Men det som slår mig, det är att jag har fått en känsla efter några veckor efter operationen av att jag förlorar en så stor del av min kvinnlighet. Och den känslan känner jag så väl igen från när jag fick reda på att jag inte skulle kunna få barn då. Vilket var felaktigt, men det var ändå det beslutet eller det beskedet jag fick då. Och det var ju 9 år sedan jag fick det beskedet och vi fick hjälp med via IVF att skaffa barn. Funkade jättebra, jag är så tacksam för all hjälp man kan få här i Sverige. Men då kände jag, när hon sa det till mig, att du kommer troligtvis aldrig få barn. Då tappade jag hela min kvinnlighet och jag gick ut därifrån och tänkte bara, jag ska hem och skära av mig tuttarna. Jag fick en sån här total kris. Jag bara, jag vill inte ha några tuttar, jag vill inte ha någon fiffig, jag vill inte sminka mig längre, jag ska raka håret, jag vill inte liksom gå runt här och låtsas att jag är en kvinna, en fertil kvinna, liksom det största, vad ska man säga, uppgiften en kvinna har, den hade jag förlorat liksom. Så jag tappade hela min kvinnlighet där och då. Jag jobbade skitmycket på att få tillbaka det här. Och sen vart jag ju gravid 1,5 år senare, så att den där känslan försvann ju. Men nu efter att jag tog bort livmodern så kommer den tillbaka. Som ett jävla slag i ansiktet. Och när jag läser på lite om det här och även pratar med min läkare nu på återbesöket så säger hon att det är en rätt vanlig känsla. Och den kan jag känna så här. Jag skulle bara vilja liksom bryta ner den, för den är inte, som vi brukar säga, den är inte sann. Det är inte sant att jag är en mindre kvinna för att jag inte har en livmoder kvar. Jag är inte en mindre människa, jag är inte en mindre kvinna, jag är inte en mindre mamma, syster, dotter. Men att den ändå är så pass vanlig. Det är någonting som jag funderar väldigt mycket på. Var det kommer sig? Vad är det som spökar i hjärnan? Och vad kommer ifrån? Liksom?
Att det är vanligt att kvinnor efter en sån här operation känner sig så här som du gör med det. Mm. Det är oerhört tragiskt att höra faktiskt.
Ja.
Det är så jävla tråkigt.
Det är faktiskt det. Och det är en sån, vad ska man säga, den som förgörande jävla känsla. Den äter upp en inifrån liksom. Och man, återigen så känner jag så här, men fan, ska jag låtsas vara den här kvinnan som jag inte är? Och så bara, men vad håller jag på med? Jag vet ju att det här inte stämmer. Det här är inte sant. Och det här jag jobbar med jätteofta nu. Det har blivit mycket bättre sista veckan bara, kan jag säga. Och speciellt efter jag pratade med min läkare då, så känner jag att det här... Det är en typ av acceptans jag måste få in ännu mer i mig. Att, ja, men återigen, jag duger som jag är. Liksom.
Ja. Det låter lite också som att vi brukar ju prata mycket om självhjälp. Och då nämnde du någonting där om att jag vet ju att det inte är sant. Och jag vet också att det är sant att en känsla varar ungefär 90 sekunder. Så att, och ibland så kan det kännas väldigt hopplöst att man har de här känslorna ännu mer. Och 90 sekunder och 90 sekunder och 90 sekunder. Liksom så. Men ju mer man övar på det att göra då tvärtom, desto bättre kommer det också att kännas. För det, jag tänker också att det som är sant kommer ju alltid komma fram. För det är ju alltid starkare. Även fast den här osanningsdemonen är starkare i stunden, så känns den ju väldigt hopplös. Men man... Jag vill skicka med ändå att hittar du någonting som är väldigt osant, som känns extremt sant i den situationen, gör tvärtom. Och var i det. För alla känslor kring det är ju okej. Även fast det är osant. Så det är ju väldigt fint. Och ju mer, då kanske man kan få bort den här tragiken också på något sätt. För din läkare hade ju också sagt någonting om att, men det här är inte rättvist, så här ska inte kvinnor må. Eller... Att hon hade hört det här flera gånger och att det är inte sant heller. Liksom att, ja, men att det är så många som ändå känner så. Så tänk om vi kunde få inspirera då till att det är inte sant. Och känn sanningen, för den kommer komma även fast du är i demonen av osanning.
Ja. Nej, men och förhoppningsvis är det just... dit jag är på väg liksom. För det känns som sagt mycket lättare nu. Och ska man vara lite mer intim då, lite öppen i en podd så här, som har lite för många lyssnare för det, så har jag ju haft min första sexuella debut, eller mitt första sex efter hur länge som helst.
Det är ju en debut.
Nej, ja, men det känns som en oskuld liksom.
Ja, och fast man, det är ju det.
Ja, och man blir förändrad där nere liksom. Ja. Sen vet man inte hur, det får man ju ta reda på själv, men förändring har ju skett liksom, så man får ju liksom uppleva saker på nytt liksom, så det är som en oskuld. Och med tanke på att jag kände så då, när jag hade sex, att gud, jag är bara en halv kvinna. Så min taktik var ju att jag berättar det här. Jag berättar för det första för att vi behöver ta det lite lugnare. Och jag vill berätta för att se en reaktion. Betyder det här någonting för den här manliga parten? För gör inte det, då blir jag bekräftad också i att det här är ju faktiskt inte en sanning för honom heller. Eller för kanske för andra heller. Så att jag gillar ju att prata om det öppet, för att liksom få en annan infallsvinkel på det. Och i det här fallet var det bara, jaha, hoppas det gick bra. Mår du bra? Har du ont? Nej, det är inte just nu. Alltså jag varit lite så här förvånad. Jag tänkte så här, men gud, aha, hur tänkte du nu? Liksom? Alltså jag hade förväntat mig en annan reaktion. Och den var liksom helt så här neutral. Jag bara, men gud vad skönt. Så det är en av mina taktiker. Det är att prata om det och liksom... Som sagt, se hur andra reagerar för att se om jag faktiskt har tappat det lite. Liksom. Som jag brukar säga, jag tror att jag är en halv kvinna. Liksom. Och varje gång jag har pratat med det här, om det här med någon, så har jag fått den här reaktionen. Neutral, och bara frågar hur jag mår istället. Så den är jätteskön. Och sen att min läkare sa det till mig, hon bara, men du får ju se till vad du har fått också, eller vad du slipper. Hon bara, i ditt fall var den här operationen nödvändig för att du ska ha ett normalt livsläge liksom. Du måste kunna få leva normalt någon gång. Du har gått halva ditt liv nu liksom. Och det var också rätt skönt att liksom och tänka på att jag gjorde ju inte det här för att det var kul liksom.
Nej. Nej, och någonting som kom till mig här nu också, det är att nödvändighet och bekostnad egentligen.
Ja.
Både i efterhand och inför ett beslut tycker jag. Det är väl jättebra att du fick den bekräftelsen att det var nödvändigt. För jag tror att vi glömmer det i våran känslomässiga värld. Att ja, det var nödvändigt. Och då kanske vi pratar också om så här dåligt samvete. Eller man har gjort, man känner, det känns som att man har gjort någonting inför sina barn. Eller att man, i alla fall jag som skild förälder kan känna att jag sviker mina barn ibland, sådär, att man, nej men jag lovade ju det här och så blev det inte så och så vidare. Men det var nödvändigt, vissa saker är nödvändiga skeden i livet. Till bekostnad, ibland på någon annan tyvärr, och ibland på av dig själv. Och i ditt fall i det här blev det ju då bekostnad på din kropp och ditt sinne. Men det var nödvändigt för att du ska kunna gå vidare i livet på, och få livet lite lättare.
Ja.
Det är väldigt fint. Alltså, tänk dig om man kunde vara liksom lite mer klarsynt när känslorna är som jobbigast.
Ja.
Det, och det är så jävla intressant, det går ju typ inte. Nej. Att vara klarsynt när demonen har infunnit sig, menar jag.
Nej, precis. Och där gillar jag det, precis som du sa i början. Men gör tvärtom.
Ja.
För att det är enkelt.
Det... Tänk inte att göra det, utan gör det bara då.
Ja, mm. Eller gör det bara för att vara lite trotsig. Jag gillar att vara trotsig. Jag gillar ju att vara den där rebellen ibland. Så ibland kan jag bli så mot mig själv också. Fast det här är inte sant, Tess. Jag ska visst visa dig att jag är en kvinna. Jag tänker fan... klä upp mig ikväll, sminka mig och gick till jobbet i kjol och liksom, för att det är inte sant. Det är som den här djävulen och ängeln på axeln liksom, att nej, jag säger till den här djävulen att tyvärr, du får flytta på dig, för att det här är inte sant liksom. Det, jag gillar den taktiken, den funkar på mig oftast. Sen var det en sak i veckan som jag såg på TV. Jag har väldigt dåligt minne. Men då var det en kvinna i alla fall som blev intervjuad som hade förlorat sitt barn. De har fortfarande inte hittat honom efter om det var 20-25 år. Fruktansvärd händelse, och jag ska inte titta på sånt för jag kan inte sova på kvällarna. Jag kan inte, jag blir helt förstörd. Men jag kunde inte sluta liksom, för jag kände ett ansvar i att höra historien också liksom. Och då frågade hon också då att men hur går man vidare? Hur ser man tillbaka på en sån händelse när man, jag menar, nu har det gått så lång tid? Har det förändrats någonting i tankarna och känslorna? Då svarade den här mamman då att ja, för några år sedan så vaknade jag till faktiskt och bara var så fruktansvärt tacksam över att jag har fått uppleva de här åren som jag fick med honom. Hon bara, det kunde ju ha varit så att jag inte ens hade haft honom i livet överhuvudtaget. Och jag, helt plötsligt så vaknade jag med en sån tacksamhet över att få ha haft honom i mitt liv. Och det var någonting som fastnade hos mig. Just det här att fan, saker kommer och går. Tyvärr så kom hennes son och gick. Det går inte att föreställa sig. Men om man ska ta det lite enklare känslomässigt nu som min livmoder då så är det ju verkligen så att herregud Gud, vad den har gjort mitt liv mer värdefullt liksom. Jag har fått två barn. Och det var lite där det var med ceremonin som jag hade, att jag liksom verkligen tackade, var så fruktansvärt tacksam. Jag menar, den, om jag har kämpat med de här problemen, hur mycket har den kämpat för att få det att funka? Med alla hormoner inför IVF-en, med alla sprutor, nässpray, allting som där. De var inne och hämtade ut ägg, de stoppade in ägg. Alltså, de har ju varit inne och stört min livmoder hur mycket som helst. Och den har bara gjort allt den ska för mig ändå. Och den tacksamheten får jag ju inte glömma bort när jag känner så. För den har ju gjort det den ska. Den, inte så att den är förbrukad, men på något sätt. Jag behöver inte den längre. Och den behöver inte mig. Vi har liksom en vänskap som är avslutad liksom.
Ja.
Men att komma ihåg den med det positiva istället.
Ja, alltså där godheten tar över onda. Och då kan man ju levt i ondo hur länge som helst. Och ibland så kommer det bara som ett brev på posten.
Mm.
Och det är där jag menar att jag vill ju att människor ska leva i godhet. Och man kan bringa fram det, man tror på det. Att godheten är större.
Mm.
Och ljuset är starkare än mörkret.
Ja.
Att det går ju. Även hur fruktansvärt det än är. Liksom. Och det var så fint då att den här mamman, som hon sa, hon vaknade upp en dag och bara kände en tacksamhet. Tänk dig hur många år, herregud, det måste ha tagit av en person. Alltså det går ju nästan inte. Sen är säkert inte hon tacksam och glad varje dag, så är det ju. Men hon har fått känna på det.
Ja.
Det är ju fint.
Jag gillar ju även det där uttrycket att det måste finnas mörker för att finnas ljus. Alltså båda parterna måste finnas. Och det kan jag ju känna, det har ju vi diskuterat jättemånga gånger, den här enorma tacksamheten som jag känner inför så mycket, väldigt ofta, inte alltid, men väldigt ofta så kan jag vara så otroligt tacksam för saker som jag har i mitt liv. På grund av att jag inte alltid haft det. På grund av att det inte alltid varit självklart, så känner jag en så enorm tacksamhet. Och jag kan ju lätt säga att det är minst en gång i veckan som jag sitter nu bara hemma, ensam i mitt hem. Och bara så här, tänk ändå att jag har allt det här. Alltså på riktigt, jag har fan allt jag behöver. Och det är som sagt inte alltid jag känner så. Jag tycker det har varit en jävligt tufft år, en tuff vår. Det har varit väldigt kämpigt tycker jag, det har varit tungt. Men ändå när jag sitter där så bara, jag har allt jag behöver. Det är liksom, och det tror jag är för att man inte, jag tar inte för givet. Så det måste finnas mörker för att man ska få känna ljuset.
Ja. Och börjar man ta saker för givet, då blir man inte en härlig människa.
Nej.
Heller. Alltså det gäller allt. Pengar, relationer, arbeten. För att, ja, det är en jättefin inställningsfråga egentligen.
Mm. Ja, jag tänker, ska jag få in den där mer och mer i vardagen nu? Så att jag inte glömmer bort det liksom. För det är väldigt skönt när man just sitter vid de där tillfällena och tänker så. Det är fruktansvärt skönt. Och det kan man ju träna upp.
Ja, det tänkte jag säga, det kommer ju inte gratis. Nej. Man måste faktiskt jobba lite för vissa saker också. Mm. Eftersom jag tror någonstans att människor... alltså man är född med någon jävla negativ gen som bara kommer och tar över livet. Och sen så bara, jaha, man ska leta efter någonting positivt här. Ja, men det gör vi.
Mm.
Alltså det är, så för mig är det så liksom. För att det är så många som säger att de har ett hårt liv eller att man har gått igenom så många trauman och sådär. Ja, fast vi har ju kommit ur det nu. Tack och lov. Och sen finns det folk som inte kommer ur det. Och därför tror jag att... Det känns som att också människor jag träffar eller... Spelar egentligen ingen roll. Människor i min närhet. Man har ju oftast alltid någonting negativt. Hur ska jag säga? Alltså någonting negativt att berätta. Sen berättar man positivt. Eller så börjar man berätta något positivt och sen blir det negativt. Alltså det är så livet är. Men det känns alltid som att det är 60-40. 60 negativt, 40 positivt.
Ja.
Jag skulle vilja att det skulle vara tvärtom, och jag tror att det är här vi också pratar om psykisk ohälsa, givetvis.
Mm.
Därför att vi har en negativ gen som vi bara, okej, go fuck yourself. Mm. Det är så lätt att säga.
Ja, men ja, precis. Och tänk om man då skulle få in det här att man alla övar lite mer och mer på att vara tacksam. Det skulle gå jävligt fort om man gjorde det liksom kollektivt. Då skulle liksom hela...
Ja, men krig och allting skulle upphöra. Men alltså det är det här som vissa upplysta också pratar om. Mm. Alltså så. Som vi bara kan mötas någonstans i mitten.
Ja.
Så kanske livet blir lite lättare. Så hur kan man göra det lättare för sig själv i livet med sina känslor? Inte så här lättare praktiskt, inte alls. Men känslomässigt.
Ja.
Jo, det är att inte slå ner på sig själv. Och intala sig själv. Att det inte är sant.
Ja.
Alltså det negativa då.
Och jag skulle vilja slå ett slag för det att när man hamnar i ett sånt läge när man faktiskt slår på sig själv eller man allmänt nere, det känns jävligt jobbigt, att man, jag skulle vilja säga, intensifierar känslan för en kort stund för att kunna släppa den. För att ofta när man ligger av med det är skit och bla bla, man tar inte riktigt tag i det, man liksom orkar inte känna in liksom vad fan det är som händer, utan man låter det ligga och gro och gro och gro och gro, och sen helt plötsligt så har man blivit en jättenegativ och tråkig jävla människa. Jag märker själv när jag verkligen sätter mig ner och bara, nu ska jag känna precis allt vad den här jävla känslan vill, och då innebär det att bryta ihop eller slå i golvet eller skrika eller hoppa eller... Men jag måste få känna vad fan det är som händer. Jag måste få känna om det här är en äkta känsla också. Att jag tillåter mig att gå igenom det för att kunna släppa det. Och det har jag upplevt många gånger med många olika situationer. Att, men herregud, det var ju inte så jävla farligt. Vad fan, har jag gått här och varit ja, värsta situationen var ju farsan, att jag trodde jag var sur på honom sen jag var föddes liksom. Han gick bort när jag var runt 20 och jag trodde liksom fortfarande vid 35 års ålder att jag fortfarande var arg på honom. Och det är liksom det är en väldigt lång tid att gå och vara arg. Det är en känsla som tar mycket energi. Och när jag väl då satte mig, då fick jag hjälp, för det var en rätt stor grej liksom. När jag väl satte mig där och bara känner varenda jävla känsla ut i lilltårna liksom, så tog det mig ungefär 10 minuter att inse, men jag är inte alls arg. Jag är ledsen. Jag är jätteledsen. Och jävlar vad tacksam jag är över att jag fick hans musik igen. Du vet, alltså, det vände på 10 minuter. De här 15 åren hade jag kunnat tagit tag i så mycket tidigare. Så jag gillar det där. Sätt dig bara med känslan.
Får jag fråga, på vilket sätt fick du hjälp då? Om du vill berätta om det här.
Ja, nej, men jag satt i min utmattningsterapi. Så gick vi igenom vad det var. För jag var ju väldigt trött och arg. Och han tyckte att det ligger någonting i bakgrunden här. Liksom, men jag är så jävla trött på karar. Jag är så trött på, men vilka karar? Och så kom det fram då att, ja men som farsan liksom. Och så berättade jag hela historien då att jag inte haft någon bra kontakt med honom, och att han var alkoholist liksom, och att det kändes som att han valde alkoholen framför mig. Det var därför jag var arg och sådana saker. Och då sa han, bra, då tar vi det här. Sätt dig ner i stolen och blunda och så tänker du på din pappa. Och jag bara, aldrig i livet. Han är inte värd det. Så tänkte jag också, han är inte värd det. Fast nu vill jag att du gör det. Så till slut fick han mig att sätta mig där och tänka på pappa. Och jag grät så jag inte... Jag kunde knappt andas liksom. Jag satt där och bara grät. Och bara, okej, men så här är det. Och så hade han då 10 minuter. Och så sa han så här, ja men efter 2 minuter då sa han så här, okej, om du hade en skala på 10 där smärtan... För jag sa att det gör ont, jag klarar inte det. Den 10 är smärta liksom. Så efter 2 minuters frågan, hur är det nu? Jag bara, det är en 8. Så här skitsur liksom. Och bara fortsatte gråta. Så var helt tyst. Han sa ingenting. Fortsatte. Efter 5 minuter. Ja, hur jobbigt är det nu? Ja, 5 kanske. När 10 minuter hade gått, då var jag nere på 2. Och jag bara, det gör inte speciellt ont längre. Det är den här sorgen som gör ont fortfarande. Men, och det var då jag kom på. Men fan. Jag har suttit och tänkt på honom. Så tänkte jag mig honom när vi träffades. Han spelade gitarr. Han sjöng mycket. Han showade. Han hoppade, det var han som fick mig, jag kör ju den här ofta, den här, här kommer tre slundlar, slahopp, slahej, slahopp, så han sa. Det var ju han som introducerade den till mig, liksom. Mycket såna här saker, han var jävligt rolig liksom. Och så bara, fan, jag har ju fått musiken av honom. Jag spelar ju gitarr, varför gör jag det? Jag hade, liksom, det är ingen annan i min omgivning som spelar gitarr. Varför börjar jag med det? Varför sjunger jag? Jag skriver egna texter, varför då? Men det är ju på grund av honom. Du vet, det bara vände. Det var så fantastiskt. Och jag vet, jag gick därifrån och ringde syrran. Jag är inte arg längre. Hon bara, va? Men på pappa. Hon bara, nej men jag har aldrig varit arg på honom. Jag vet att du inte har varit det, men jag har ju varit det. Jag bara, jag tror till och med vi ska åka till graven nästa gång. Vart är den?
Ja.
Liksom, fruktansvärt jobbiga 10 minuter, men värt varenda sekund.
För att okej, det blir en fråga. Vad består, vad liksom, sorg föder alltså
rädsla.
Ja, och
ilska.
Ja. Och det är där jag menar, sorgen är ju egentligen, det är inte godheten, men den gör oss mjukare.
Mm.
För den gör att vi sörjer, och när man sörjer någonting, då är det låter lite mer tidsbestämt ju.
Mm.
En ilska är ju väldigt intensiv känsla däremot, som kan bevaras hur länge som helst, och den är väldigt energikrävande.
Mm.
Den skulle jag ju säga är negativ. Sorgen i det här, alltså det är inte positivt, men det blir positivt sen, för att man sörjer någonting. Mm. Och det är så här, nu är jag klar med det.
Ja.
Och sen kan det komma tillbaka. Men,
och jag kan tycka att sörja är fint.
Ja,
också.
Det är jättefint.
Eller,
ja, men man blir ju klar med någonting. Det är det jag menar. Sorg, när man sörjer någonting så kan det bli lite tidbestämt. Men man kan sörja en sak flera gånger såklart. Men är du arg och ilsken, då, det är det här jag menar. Då ser man ju bara den här demonen. Man ser ju ingenting annat.
Nej.
Och så ligger han där över hjärnlocket och bara... Som en djävul och bara... Fan, jag är så jävla arg på min pappa eller vad det nu är.
Mm.
Det kommer ju upp. Då ser man, även fast man ser de här fina stunderna, så bara svärtas det ner av de här tankarna. Liksom, mm. Att man är så arg. Så det är ju superfint att... att du träffade honom. Terapeuten alltså.
Ja. Mm. Nej, men efteråt har jag pratat med pappa flera gånger. Liksom, så att det känns som att nu är vi klara med varandra. Liksom. Jätteskönt.
Mm.
Men där också tänker jag också den här rädslan för att ta tag i det. För som sagt, så ilskan ligger ju där och gror.
Ja.
Och ilskan, jag ser mycket bildligt. Jag ser det som en svart skugga som faller in i allting du gör. Liksom. Den släpper inte taget på något sätt. Och rädslan i det här gjorde att den kunde fortsätta. För jag vågade inte ta tag i det.
Nej.
Men så började jag med att ta tag i rädslan. För hur starka de här känslorna var. Och där försvann även ilskan.
Mm.
Så det har varit lite djupt här.
Nej, fast det ligger någonting i det här också. För det är ofta så att vi människor går omkring med någonting som man inte orkar ta tag i. Det kan vara ett äktenskap. Alltså det vill säga äktenskap, men alltså det kan vara en dålig relation. Det kan vara en dålig arbetssituation. Det kan vara en dålig bostadssituation. Det kan vara någonting dåligt. Och då är det som att en snöboll av en dålig demon rullas upp och rullas upp och rullas upp. Och så tänker man så här, alltså min fru är så jävla dum i huvudet. Ja, skitsamma, jag står väl ut då. Liksom. Och så blir du bitter. Det är ju det som tyvärr händer i det här. Alternativt att man gråter sig till sömns. För det finns det också folk som gör. Att man liksom aldrig släpper taget. Och det där är jättefarligt. Det vill säga, till exempel om du har ett litet djur som har dött, säger vi. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för karaktär på djuret. Och du kan inte släppa taget om den sorgen. Det gör någonting med dig som människa. Det är det här jag menar. Att man, djuret eller du kanske har blivit av med din bostad. Du kanske har fått sparken. Och det är också så här, men att om man går in i samma plank om och om igen, så är det ju någonting som är fel. Men man väljer att inte ta tag i det. Man går hem till samma fru, man går hem till, går till samma arbetsplats, man möter samma kollegor, man jag vet inte, man tänker på det här hela tiden, det man har förlorat hela tiden. Vad har inte jag? Man hamnar i någon så här jämförelse. För du fastnar ju i det här negativa. Det är det subtila här jag försöker. Och då tänker man så här, som sagt, hon är så jävla jobbig. Om man har bråk i hemmet och man stör sig på arbetskollegorna. För du mår ju inte bra där du är. Vad är det som gör då att människor inte är benägna att flytta sig från den platsen? Det måste ju vara rädslan som är för stor, för att du vet vad du har men du vet fan inte vad du får. Och man vågar inte ta tag i känslorna då som kanske, observera, kanske kommer. Men om du då tar 10 minuter, kanske inte för alla, men om man bara kan få hjälp då.
Mm.
Tänk dig. Jag har själv svårt ibland att förändra situationer, för att jag fattar inte att jag har fastnat i dem. Men det är så intressant att man bara fastnar här.
Mm.
Och gör ingenting åt det. Och tänk dig då de som gör det med ett aktivt val. Att jag väljer att stanna här.
Ja.
Jag vet ju det. Jag vet att vi inte är ett bra par. Jag vet att jag och den här kollegan, vi trivs verkligen inte ihop, men vi måste se varandra varenda dag. Och jag utsätts för mobbing på en arbetsplats, men jag är ändå kvar.
Mm.
Jo, men det är lika bra. Jo, men hon kanske blir bättre. Han kanske bättrar sig imorgon.
Mm.
Okej, alla dessa ursäkter. Det är så jävla intressant. Att inte välja att titta på det då.
Mm.
För att man då, som du säger, är man rädd?
Jag tror man är rädd, och sen tror jag alldeles för många är bekväma i att man säger, ja men det där funkar i alla fall, och det där funkar, och sen den här rädslan, precis som du säger, vad blir det om jag väljer någonting annat?
Ja.
Men i de allra flesta fall, jag brukar tänka så här, just när det gäller jobbsituationer så kan jag ha varit väldigt rädd för att byta ibland. Tänka så här, vad händer om jag byter och det inte blir bra där heller? Men vet du, jag har alltid en väg tillbaka, för nu är det så att jag har skött mitt jobb i alla dessa jävla år, så jag skulle alltid kunna ta ett steg tillbaka. Det är inte ett problem. Så det där är bara också en sån här jävla påhittad grej. Men jag vidhåller då, för att återkomma till det vi, liksom vad man ska göra. Det är att tillåta dig känna, hitta någon slags tacksamhet i faktiskt allt som händer. För det finns någonting bra i allt som sker. Och det låter hårt, men det gör det. Ja.
Mm, och då tänker jag också så här, att är det som du säger talar... eller att intala sig själv att men jag står ut, eller men det kanske blir bättre. Det kan ju folk tolka som att man tänker positivt. Och det är det ju, för att du står ju ut. Så att man ska vara väldigt försiktig med vad det är du eldar på.
Ja.
Vad är det jag eldar på med mina positiva tankar? För det kan bli där med bli uthärdligt. Och det är det som är så farligt. Märker man då att ju längre tiden går, att man kanske förlorar kompisar, man kanske förlorar sitt arbete, man kanske förlorar relationer, då behöver man börja titta lite på sig själv kanske och kanske förändra någonting. Alternativt att liksom man är jävligt nöjd med sig själv, men då får det ju vara så. Men det lägger sig också en bitterhet över en människa, att man kanske inte är så jävla härlig. Nej, men det är upp till varje person också att tänka så här, ja, men okej, jag skiter väl i om han inte tycker om mig eller hon inte tycker om mig. Ja, nej, men det kan man också göra. Alla har ju sina strategier. Så man får också vara lite försiktig med att vad är det jag eldar på? Okej, jag behöver stå ut här nu, för att om ett halvår får jag en ny bostad, då måste jag ha en fast anställning. Perfekt, elda på det och bara helvete. Tänk positivt, för fan det går över. Eller liksom ja, men förstår ni? Eller hur? Alltså, för det här är så individuellt också. Ja, men vadå, jag tänker väl positivt. Ja. Får jag bara fråga då, vad är det du eldar på?
Ja. Och det där är en så jävla bra grej. För jag tänkte precis på samma sätt. Fast jag skulle förklara det på ett annat sätt.
Ja.
Och det var det här med att när du känner tacksamhet inför någonting då. Eller om du säger att du stannar kvar och står ut med någonting. För att du känner att men det här är ju ändå lite bra. Återigen, sätt dig med den känslan. Det här är väl ändå lite bra. Sätt dig och känn efter. Är det verkligen ändå lite bra?
Mm.
Eller hur känns det i kroppen när du tänker på det här? För den berättar jävligt mycket. Likväl som den berättar om sorgen, ilskan och rädslan, så kan den berätta för dig om tacksamheten som du känner är sann eller inte. Och är den inte sann, tråkigt. Men det finns andra saker som är sanna som du kan hitta tacksamhet i. Så att, nej, ja.
Mm.
Jättehäftigt att du sa det.
Mm. Nej, men det här kan man prata om. Jag tror att jag kan prata om det här i flera timmar. För då kommer vi, om man tittar på en annan, vi som analyserar sönder saker. Men att ge upp då? Nej, men det är inte samma sak. Man ska inte ge upp, det tycker inte jag. Man ska ju fortsätta kämpa. Men det får liksom inte bli för kämpigt. Återigen, vad är det jag eldar på?
Mm.
Alltså, till vilken bekostnad? Är det här nödvändigt? Ja, det är nödvändigt. Till den här kostnaden? Det beror på vad jag vinner. Okej, jag vinner det här förmodligen. Och så har man, nu är inte alla mål så här tydliga. För jag är en människa som aldrig, eller jag vet inte ens om jag har haft ett tydligt mål ever in my life. Jag har ingen aning. Jag vet inte, mål. Ja, låter ju tråkigt, men absolut. Sen har jag säkert haft delmål eller någonting. Jag har ju haft någon vision om någonting såklart. Annars skulle jag inte sitta med det jobbet jag har heller. Eller den familjen jag har. Så det är klart. Men jag menar att jag har aldrig drömt om att bli maratonlöpare och gått all in för det. Jag har gjort det för att någon annan har haft en dröm åt mig, absolut. Men också så här att, ja, jag tror att det man inte blir bitter av, det man kämpar för, det är väl ändå någonting att elda på.
Mm. Och då för att ta ett exempel så tänkte jag på det du var inne på förut. Att vi säger att man jobbar fruktansvärt mycket. Man kanske trivs eller inte på jobbet, men så har du en familj och vänner och så vidare. Och du märker att du börjar förlora den här familjen eller vännerna, tappa bort den. För att du jobbar faktiskt för mycket. Ja, du kämpar på jobbet och du kämpar hemma och du kämpar med vännerna för att behålla allting. Det säger sig själv, det kommer inte hålla i längden. Och det är ett så tydligt exempel på vart man ska välja då. Då får man faktiskt sätta sig och bestämma, vart ska jag lägga min energi? Vart ska jag lägga kampen? För att det går inte att lägga kampen på alla sätt och vis i livet. Och där tror jag att jag tror fan alla har svårt att vara så tydlig och sätta så tydliga mål. För det betyder att man måste avvisa någonting annat. Och det är jättejobbigt och jättesvårt. Men det är behövligt.
Ja, och att också vara inne på så här aktiva val. För det är det som är så himla häftigt, för att jag såg faktiskt en intervju på tv. Då var det ett par vars det var en man och en kvinna, och hon skulle flytta utomlands och jobba som någon hotshot någonstans, vilket gjorde, hon vart skådespelare, så var det, och hon skulle spela in intima scener, och de har varit gifta i 30 år, så att det här var på äldre dag kan man säga, eller hon var 50 plus då, men det är ganska ovanligt att man blir skådespelare tydligen över 50, men det blev hon. Och då var det intima scener. Då säger hennes man någonting så jävla klockrent, för då fick han frågan, ja men det här med svartsjuka, Hur blir det när hon bor i London 1,5 till 2 år och ni inte ens träffar varandra, ni har distansförhållande för att ni har barn i Sverige? Hur blir det när du vet att hon ska åka och spela in intima scener med en annan man? Han bara, ja, det ligger ju, svartsjukan ligger ju extremt nära till hands. Det vet jag. Men gör jag ett aktivt val så blir jag ju inte svartsjuk. Mm. Ja, men hur då? Frågade han som intervjuade. Ja, men jag och min fru har varit gifta väldigt länge. Det finns någonting som heter tillit. Det vill säga att jag väljer att lita på tilliten till mig själv och till henne. Och jag bara, aktiva val. Det är ju det livet egentligen går ut på om man nu, eller, ja, jo, men till viss del liksom. Så att ett aktivt val, oavsett vad det är, medvetande gör ju din situation. Och det är så jävla häftigt. Ja, jag gör ett aktivt val idag. Okej, jag måste välja bort mina vänner nu. För på jobbet går det så fruktansvärt bra. Om 1 år ska jag göra det här och då behöver jag verkligen det. Pang, det är ett aktivt val. Mm. Liksom. Men att göra inaktiva val, det är det jag har problem med. Ja. Hos människor. Så jag bara...
Jag såg faktiskt den här intervjun. Jag, precis som du, jag bara, för fan vad skönt. Det är precis så där man kan göra om man vågar göra det. Man kan göra aktiva val, till och med känslomässiga aktiva val. Och det är så jävla häftigt.
För då känner väl han antagligen en svartsjuka. Vem fan skulle jag inte göra det? Mm. För att liksom, man tappar någonstans också så här lite kontroll. Eller så här tryggheten. Allting det där försvinner ju. Och hon då, som har tagit ett beslut och bara, fan, jag sticker till London och bara blir skådespelerska. Så jävla coolt.
Ja,
ja, men familjen då? Ja, men den får ju anpassa sig. Ja, men vi kör all in. Och det här är så fint att människor hittar varandra i det här på båda sätten. För hon, lika mycket har ju hon ett långdistansförhållande. Men vem fan vet, hon kanske tjänar storkovan och alla bara, ah, okej. Eller så blir det, alltså förstår du, det finns ju alltid någonting till alla här. Men att se det hos en människa, att du vill verkligen växa. Mm. Ja, men det är klart att vi gör det tillsammans. Han kunde ha gjort ett aktivt val och bara, fuck you bitch, jag tänker inte göra någonting. Nej, du åker ingenstans, för min svartsjuka har tagit över här nu. Mm. Alltså lägga av.
Ja, och samma sak där. Jag menar, alternativet om han valde svartsjukan i det här fallet.
Eller inte kunde välja.
Ja, och, eller om han inte hade ens tänkt tanken och bara gick på känslan. Bara, jag är svartsjuk och det här kommer inte funka. Alternativet då hade ju varit att de troligtvis hade separerat ändå.
Ja.
För att det hade ju inte funkat. Hon ville leva ut sin dröm. Och om han sätter stopp för den, då blir han en bromskloss i hennes liv. I hennes aktiva val.
Mm.
Så alternativet är egentligen rätt enkelt om man vill se till resultatet eller till slutprodukten här.
Mm.
Men att göra det så medvetet, alltså det är så häftigt.
Alltså jag undrar om jag skulle klarat av det. Alltså hur fan skulle det se ut? För jag säger inte att jag är svartsjuk, men jag älskar ju Jonas för mycket för att så här, alltså mina demoner skulle liksom komma och ta över min hjärna. För att det enda jag skulle koncentrera mig på i mina demoner, det är att han har en intim relation med en annan kvinna i en film som ändå inte betyder någonting. Men just där och då, det skulle bli, fy fan vad kämpigt det skulle vara, men fy fan vad häftigt att bara så här se över det. Att liksom, nej, men han vill ju verkligen det här. Det är klart att jag hade ju stöttat honom till 100%, självklart. För jag hoppas att jag är så som person, verkligen. Och likadant Emma, man får inte vara så självisk. Och sen så skulle jag ju då önska att jag tog hand om de här demonerna själv. För det är inte heller schysst att spilla över det på någon annan. Så att jag skulle också vilja se hur det såg ut hemma hos dem under de här diskussionerna. Hur länge det har liksom pågått. Ja. Har det varit något ifrågasättande? För det blir också så här, aha, absolut. Allting är ju inte heller som det framställs på tv givetvis.
Nej.
Men faktum är att han gjorde ett aktivt val. Men min nyfikna hjärna och min analyserande hjärna skulle gärna vilja, men hur kom ni fram till det här då? Alltså, vart har... Alltså, ja, det är så jävla intressant. Men det är fint att människor lyckas hitta varandra här. Jag tycker det är så jävla imponerande. Gud vet vart jag hade tagit vägen. Med mina känslor alltså.
Ja. Nej, men absolut. Och då hade man fått välja utvecklas eller att stanna upp liksom, och sitta kvar med det där.
Ja.
Alltså, hur jävla jobbigt den är, så är det ju det.
Under många poddavsnitt vi skulle spela in om det. Oh my god.
Vet du, Jonas ringde nu igen. Vet du, nu har han gjort en till snarare scen med en annan tjej. Och vet du, hon så här och så här. Hon är inte alls som mig. Och du vet, ja, han har varit säkert jätteupphetsad.
Ja, men alltså, gode gud. Nej, de här tankarna skulle jag ärligt talat nog ta upp med min terapeut.
Ja, men samtidigt så vi ser att det hade hänt och han ringer från London eller vart han är, så ja. Bara hej älskling, vet du vad, nu har jag hittat en jättefin restaurang, nästa gång du kommer hit så ska vi gå, alltså jag längtar tills du kommer så jag kan få ta dig dit. Ja, men det var inte så farligt. Alltså då hade det blivit så här, ja men gud, jag är fortfarande en, för jag skulle känna liksom den här rädslan av att jag förlorar honom där och då liksom, ja, när han drar.
Ja.
Men om han liksom så här, men gud, jag längtar tills du kommer, jag har jättemycket att visa dig, då blir det så här, men gud, det är fortfarande jag.
Alltså jag skulle behöva så mycket bekräftelse.
Jo, men precis.
Om jag hade bekräftelsebehov innan, hur fan skulle det bli efter en sån grej då?
Men det är väl en sån sak som man faktiskt kan kräva vid ett sånt till. Kan inte du bara när du ringer bekräfta mig?
Om du, det här med villkor, om du ska göra det här älskling, då i äktenskapsför... Nej, jag skojar.
Så ska du bekräfta mig måndag, mig, onsdag, fredag. Söndag eftermiddag får du gärna skicka en naken video, för det kommer jag också behöva.
Så bara, kan man annullera ett äktenskap? Så bara, vadå, ska det skiljas?
Ja, precis.
Vad menar du nu? Nej, men alltså på riktigt, jag blir så imponerad av människor som ändå så här, fan, aktiva val. Han var så jävla cool.
Mm. Nu blev det här ett lite längre avsnitt. Men, jag skulle
men det bara, var härligt,
ja, jag tycker det, det var så jävla roligt. Jag tänkte bara så här, en sammanfattning, för nu var det så jävla mycket grejer. Det är när man liksom tappar bort sig själv, när man tvivlar på sig själv, man hamnar i bitterhet eller ilska eller rädsla och så. Vi har så många olika tips här. Men det jag tänker på är ju så här, gör tvärtom. Hitta tacksamhet, äkta tacksamhet. Utmana ilskan, rädslan, våga sitta i känslan. Både de jobbiga och de glada, sitt i känslan. Det är mina tips.
Mm. Att godhet går före ondska.
Ja.
Att det finns ju, det vinner ju bara vi släpper fram det på ett eller annat sätt.
Och det är det aktiva valet, att välja godheten, ja, istället för ilska, rädsla. Mm. Tycker jag.
Ja, tycker det.
Fan vad smarta vi är ibland.
Alltså ibland.
Sitter och tittar upp mot himlen som inte finns. Och bara, ah. Känner du att du är klar eller ska vi ta något? En avstickare till.
En liten avstickare? Nej, men jag är ganska varm och klar här. Så att, absolut, jag är klar.
Snyggt.
Okej,
då provar vi baddräkter.
Ja, det gör vi.
Ja. Okay. Tack för att ni lyssnar. Tack för att du har lyssnat. Hej, hej.
Hej, hej.